Juni 2026.
How are the talks going so far, Mr. Vice President?
Great, thank you.
Den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance blickar spänt ut över pressuppbådet framför sig. Ytterligare en reporter höjer rösten och frågar om han känner sig självsäker.
Are you confident?
Give us a second, guys. We're waiting.
Yeah, give us just, give us one second, and they'll come in, and then the vice president will give some.
Allt är förberett för en presskonferens i schweiziska Birkenstock med sin idylliska utsikt över sjön Luzern. Mikrofonerna är riggade och de långa borden är redo för de amerikanska och iranska delegaterna. Men någon förtrolig stämning är det inte. För samtidigt som samtalen sker skrivs ett inlägg på Truth Social av president Donald Trump.
As the meeting was going on and getting underway, he posted on Truth Social essentially a threat to the people of Iran, saying Iran must stop immediately their highly paid proxies in Lebanon, he's referring to Hezbollah, from causing trouble. If they don't, we'll hit Iran very hard again, just like we did last week, only harder. Now he's saying this effectively threatening.
Och innan någon kamera hunnit ta en gemensam bild försvinner Irans delegation i protest ut ur rummet. Ett försvagat men självsäkert Iran och ett USA som trots månader av krig inte lyckats infria ett enda av sina mål. Allra minst det om att tvinga fram ett regimskifte.
To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand.
Vad händer nu med regimen som inte föll? Jag heter Fanny Hedenmo och det här är Konflikt. Konfliktsreporter Babak Perham, du har haft en intensiv vår. Du har haft kontakt med många inifrån Iran under det här kriget, vilket inte alltid har varit helt lätt, har jag förstått.
Ja.
Allt började med att du blev väckt av din mamma på morgonen och fick veta att bomber föll över Teheran, staden där du föddes. Mm. Hur har det varit för dig att följa det här kriget från Sverige?
Det har varit minst sagt absurd att följa ett krig som händer just där som man har mycket minne av. Och sen också att ha begränsad kommunikation med mina föräldrar. Under flera veckor visste vi inte ens om de levde eller inte. Och det har varit som sagt en oerhört påfrestande tid.
Mm. Och den här senaste veckan så har ju din telefon gått varm än en gång när du har fått kontakt med en rad olika människor i Teheran.
Salam.
Vilka är det du har pratat med?
Jag har pratat med flera, men nu vi får höra tre av dem. En av dem heter Amir som är 30 år gammal och jobbar på ett IT-bolag i centrala Teheran. Sen jag har pratat med Nushin som är 35 år och bor ensam i Teheran och jobbar på ett privat bolag. Jag också har pratat med Shadi som är 25 år och jobbar på ett kafé.
Och Babak, vilken är den mest konkreta påverkan som det här kriget har haft för de här människorna?
Den kanske mest direkt påverkade som jag har pratat med 35-årige Nushin som några veckor in i kriget fick ett meddelande från en vän att hennes lägenhet hade träffats i en flygattack mot ett närliggande mål. Hon hade då evakuerat och bodde på en annan plats, vilket jag vet att flera i Teheran gjorde när det var som värst. Och hon beskriver en känsla av att vara tillbaks på ruta ett. Att hon måste börja om igen, vilket känns väldigt svårt för henne som ensam kvinna. Var ska hon börja och hur ska hon ha råd, frågar hon sig.
از نظر اقتصادی ورودی چشمگیری داشتم که بتونم روش حساب بکنم ولی الان
و نوشین اینته دن انده سم اروله که فیست ده اکنومسکا لگت
من خودم خب شروع ازدواجم تقریبا مصادف شد با همون جنگ 12
30-årige امیر har tillsammans med sin festmo planerat att gifta sig men de har tvingats avbryta bröllopsplanerna 2 gånger. Först i somras när den 12-dagars kriget bröt ut och nu i våras igen. Nu säger han till mig att de bestämt sig för att lägga bröllopsplanerna på is. Det är för dyrt och feststämningen är borta, säger han.
Hon har cancellat och vi har tillgivit att vi inte tar en از این هاشو سیف بکنیم تقریبا نه من خیلی ها دور و برامو میبینم که
و میگم اصلا تا سالیان سال من فکر نمی کنم که ما اصلا فراموش بکنیم این اوضاع رو.
25-åriga Shadi berättar för mig att ekonomin är en katastrof. För ett år sedan tjänade hon ungefär 150 miljoner rial på kaféet där hon jobbar. Vilket låter mycket, men då motsvarade det ungefär 3000 svenska kronor. Idag har hennes lån halverats.
Så hon tjänar 1500 svenska kronor i månaden?
Ja, precis. Och för att sätta det i kontext kostar 1 kilo kött i Iran just nu runt 110 svenska kronor. Och en normal hyra för en lägenhet på 60 kvadratmeter i ett halvdåligt kvarter i Teheran ligger på 2000 kronor i månaden. Och Shadi berättar att hon för bara ett år sedan kunde åka taxi överallt för en 5 krona. Idag kostar den 5 gånger så mycket.
بس خیلی خرابه یعنی منی که مثلا یه اسنپ میگرفتم الان مثلا نزدیک 200 خورده 300 هزار تومان فقط پول اسنپ شده یه مسیر خیلی کوتاه.
3,5 månads krig, tusentals döda och ännu fler förstörda byggnader och infrastruktur. Nu har en vapenvila förhandlats fram mellan USA och Iran och fredssamtal pågår. Men vad kan du utläsa för sinnesstämning hos dem du pratat med, Babak? Vad känner de?
Av de jag pratat med upplevs mindre som fred och mer som en paus. Och det här är ju inte första gången som iranier är i samma sits. Förra årets utbrott, ju den 12-dagars kriget under pågående förhandlingar mellan Iran och USA, precis som det här kriget gjorde. Så de jag pratat med känner framförallt att de inte kan planera sin framtid. För allt känns så oförutsägbart. Men som 35-årige Nushin beskriver, bomberna faller i alla fall inte längre.
یه ذره بیشتر بکنه اگر یه ذره بگذره و شرایط همین شکلی باقی بمونه و بهتر بشه.
En försiktigt hoppfull befolkning, men också en frustration över en oförutsägbar situation. Och vi ska återkomma till Nooshin, Shadi och Amir i Teheran och vad som nu händer med den regim som fortfarande har sitt fasta grepp om makten. Men för att förstå vad vi är nu måste vi backa bandet några månader och höra hur det har låtit i konflikt under den här våren, ända sedan vårt allra första avsnitt om när kriget kom till Iran. Lördag den 28 februari 2026. Bomber faller över Teheran när USA och Israel gemensamt angriper Iran i operationen Episk ilska. Och det står snabbt klart att den person som så länge präglat Iran, Ayatollah Ali Khamenei, är död.
A short time ago,
The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people.
I ett 8 minuter långt videomeddelande på plattformen Truth Social riktar sig USA:s president Donald Trump direkt till det iranska folket.
Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. This is the moment for action. Do not let it pass.
Ta tillfället nu, uppmanar Trump det iranska folket. Reser mot regimen. Men det är inte bara ayatollan Khamenei's palats som träffats den här krigets första dag.
This morning, growing questions following the strike on a girls' elementary school in southern Iran that Iran's Red Crescent says left more than 160 dead, most of them children.
Klockan är 10:30 på förmiddagen den 28 februari när en robot slår ner i en flickskola i staden Minab i södra Iran.
It is possible the US hit the school by mistake. Experts telling us more than 10 years ago the school was part of a larger Iranian Revolutionary Guard military complex. But a new analysis by ABC News suggests the Iranian girls' school had been separated from the military compound long ago.
Attacken, som enligt säkerhetskällor till bland annat Reuters, beror på gammal amerikansk underrättelseinformation, dödar runt 160 människor. De allra flesta är barn. Trump-administrationen pressas på svar.
Can you give us an update on what the administration knows, what you know now about the reported strike on a girls' school in southern Iran on Saturday?
All I can say is that we're investigating that. We, of course, never target civilian targets, but we're taking a look and investigating that.
Försvarsminister Pete Hegseth understryker några dagar in i kriget att de inte riktar in sig på civila mål, men säger att attacken mot flickskolan ska utredas.
Is there any clarity on whose munition this was?
We're investigating it. Thank you.
Så fler och fler civila offer och retoriken från regimens anhängare som hörs både i iransk och internationell media trappas upp dag för dag under den här första veckan av nytt krig. Från nyhetsuppläsarens gråt över Ayatollah Khameneis död i statlig tv till hot som här när en regimtrogen professor uttalar sig i tv-kanalen Al Jazeera.
So they made a huge mistake. They are going to pay a huge price. They have no respect for international law. They are just attacking a sovereign state and they're going to pay the price for it.
Men USA står ju inte ensamt i det här kriget. Många bedömare ser det snarare som att USA gett sig in i det här inte främst för sin egen utan för sin heligaste allierade Israels skull.
Hej.
När kriget inleds blir professor Chuck Freilich fast i New York.
Ulrika Bergqvist får tag i en israelisk säkerhetsanalytiker vars främsta oro där i början av kriget var att amerikanerna inte skulle fullfölja det de påbörjat.
Yeah, no flights to Israel for the meantime.
Han skulle ha flugit hem till Tel Aviv, men räknar inte med att kunna ta sig hem på ett tag.
I don't think that'll happen.
Det som händer nu, det är något som Israel har förberett sig för i 30 års tid, säger han.
Israel has been preparing for this moment and waiting for it to happen for 30 years now.
Att Iran är ett hot mot Israels hela existens, det är en av de viktigaste delarna av israeliskt säkerhetstänk.
The belief being that Iran poses a simply existential threat to Israel and that that threat is getting closer and closer.
Shak Freilich, som tidigare varit nationell säkerhetsrådgivare i Israel, undervisar idag i statsvetenskap vid Columbia i New York och Tel Aviv-universitetet. Han har skrivit flera böcker om israelisk säkerhetspolitik med fokus just på Iran. Han tillhör inte det högerradikala lägret i israelisk politik och är motståndare till mycket av det premiärminister Netanyahu står för nu. Men det här kriget, det stöttar han.
And as unpleasant as the war is at the moment, it's limited pain today to prevent much greater pain in the future.
Kärnvapen eller andra sofistikerade vapen, som det förråd av raketer och drönare som Iran byggt upp på kort tid nu, det skulle kunna utplåna Israel. Och med det motivet som grund är Shak Freilich säker på att Israel vill avsluta det de påbörjat. Att krossa Irans förmåga att skada Israel och förhoppningsvis åstadkomma regimskifte i Iran.
So I think Israel is very determined to see this through. Hopefully all the way to a new regime in Iran, or at a bare minimum the damage to their military capabilities is something that will take years to replenish, many years.
Målet med det här kriget, det är att regimen kollapsar eller att regimens militära förmåga är så tillintetgjord att det kommer att ta många år att återskapa den. Och det här, det märks inte bara på iransk mark nu.
We begin tonight with the breaking news on the war in Iran, the war widening tonight.
More than 80 Iranian sailors have been killed in an extraordinary American torpedo strike on a warship near Sri Lanka.
Onsdagen den 4 mars uppger USA att de attackerat totalt 17 iranska krigsfartyg. Ett av dem sänks av en amerikansk undervattenstorped så långt borta som utanför Sri Lankas kust.
For the first time since World War II, the US Navy sinking an enemy ship with a torpedo fired from a fast attack submarine.
Det här är en tydlig signal från USA om att de inte bara är beredda att slå mot Iran inne i Iran.
Our rules of engagement are bold, precise and designed to unleash American power, not shackle it.
USA:s krigsminister Pete Hegseth.
This was never meant to be a fair fight. And it is not a fair fight. We are punching them while they're down, which is exactly how it should be.
Det här, att slå mot Irans förmåga långt borta, det är något USA kan göra. Israels militära förmåga sträcker sig som bäst en bit över den iranska gränsen, påpekar Shak Freilich. Men Hegseth och Trump har sitt eget folk emot sig i det här kriget. Så hur länge kan de stå emot ropen på att det här kostar för mycket för USA?
If the US ends it quickly, then that's because the price that it was being asked to pay is too heavy. Okay, politically, diplomatically or militarily. So if Iran can succeed in doing that, mostly by attacking the Gulf states and by simply being able to withstand the American onslaught or the joint onslaught, then Iran will define that as a victory. For them, it will be. Okay, anybody who can stand off the U.S., I mean, they're doing pretty well.
Och utan amerikanernas hjälp kan Israel inte slutföra det här kriget, menar Shak Freilich.
Then that's a very bad outcome because then it means that Iran succeeded in deterring the United States of America. And Israel can't win this on its own.
På hemmaplan möter Donald Trump snabbt en hel del kritik också i de egna leden, där många menar att attackerna inte alls är America first. Kajsa Boglind har under våren sett närmare på de motstridiga känslor som Irankriget väckt inom det republikanska partiet.
Det hade inte ens gått en månad innan Trumps egen antiterrorchef Joe Kent sa upp sig.
Joe Kent, the director of the National Counterterrorism Center, announced his resignation today, saying he cannot in good conscience back the Trump administration's war in Iran.
Kent, vars hustru dött under ett militärt uppdrag i Syrien för några år sedan, ifrågasätter vitsen med att på nytt riskera amerikanska liv i ett krig han menar är byggt på falska premisser.
Look, after serving 20 years, mostly deployed to the Middle East, fighting the wars over there, and just seeing how our country had been lied to and brought down the wrong path in those wars, and that we were getting sucked into another one, and that the American people didn't have the full story, and our country did not have a vital national interest in this current fight. I said, hey, I in good conscience can't do this.
Och bland amerikaner i stort, i en majoritet, nästan 60% mot kriget. Men många Trump-väljare är positiva så här långt. Radions korrespondent Gina Lindberg har pratat med några av dem på gatan i Washington.
Oh, I am John Norton. I'm from San Antonio, Texas, basically here on vacation.
Som John Norton som tycker att kriget är berättigat av säkerhetsskäl.
I think it's probably the best. Because if Iran would have gotten nuclear weapons, then the world would have been held hostage. And they probably would have sold them to third world or third actors. And you wouldn't have a safe city in the world.
Ett Iran med kärnvapen skulle kunna hålla hela världen som gisslan. Och därför är det rätt av presidenten att slå till mot Iran, menar han. Men det där med att slå ut kärnvapnen räcker för John. Sen får det helst vara slut.
The best outcome would be stopping as soon as possible. Not necessarily a regime change, but some form of guarantees that Iran won't pursue or won't be able to pursue nuclear weapons. They can run their own country, they can do whatever they want, but I think there are some countries out there that nuclear proliferation would just be catastrophic for everybody.
Och här har ju president Trump själv gått ganska långt i löften till det iranska folket om amerikanskt stöd för regimskifte.
I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic and take back your country. America is with you.
Men republikanska väljare är splittrade.
First name is fine.
Bob,
som Gina Lindberg också träffar, är mer inne på att målet för insatsen ska vara frihet och demokrati i Iran.
What would be the best outcome in your opinion?
That Iran would be free for their people to have their own democratic, if that's what they choose, republic, but not be under the thumb of a regime that is solely based on religion and religion that is primarily death to America.
Men han konstaterar också att bensinpriset har gått upp på grund av kriget.
Raise my gas prices.
Och han hoppas att det ska vara över fort.
You know, that's okay, it's short term. It's short term, it's what it has to be.
Men det finns också Trump-väljare som är besvikna på att presidenten, som man ser, har dragit in landet i ännu ett krig. Christopher är en av dem.
I'm very frustrated.
Han tycker att presidenten verkar felinformerad.
I feel like we got wrong intel and getting bad intel and hitting a school.
Han tar exemplet med hur amerikansk militär av misstag verkar ha träffat en iransk flickskola. Och så säger han att han tror att kriget är ett sätt att distrahera från andra saker.
Like the files.
Som Epstein-filerna.
I did not vote for a war and I believe it is a distraction from other things.
Did you vote for Trump? Can I ask that?
But yes, I did wind up voting for Trump twice and now that we're in a war and the whole thing going on, it's really alarming to me and the way things are headed.
Och det där är en teori som återkommer hos både väljare och debattörer. Alltså frågan om ifall Trump kan ha startat kriget för att distrahera från andra saker. Om inte Epstein-filerna, så från sånt som man inte har lyckats så bra med inrikespolitiskt. Som till exempel att få ner levnadskostnaderna för vanligt folk. Men det finns också en stor grupp inom det republikanska etablissemanget som länge förespråkat en attack mot Iran. Jag ringer upp två välkända republikanska rådgivare som båda är för krig mot Iran men som har lite olika syn på hur Trump har skött kriget hittills.
So I've been working on US policy toward Iran for more than 20 years. My first job in government was on the Iran file at the Central Intelligence Agency.
Matthew Kronick har arbetat med Iran på både CIA och Pentagon i många år. Han var rådgivare åt Marco Rubio under hans presidentkampanj 2016 och idag är han vicepresident för tankesmedjan Atlantic Council. Och han har argumenterat för en attack mot Iran i åratal.
In 2014 I wrote a book on Iran called A Time to Attack, the looming Iranian nuclear threat. So it's a problem I've been thinking about for more than two decades.
Han ser kriget som nödvändigt ur ett säkerhetsperspektiv, men också som ett möjligt sätt att förbättra livet för Irans egna invånare.
I think this US military action to degrade Iran's military capability and ideally to lead to a better government in Tehran stands to dramatically improve regional and global security and the lives of the average Iranian person.
Hur viktigt är det att det också leder till regimskifte, undrar jag.
And how important is it that it will also be some kind of regime change?
Well, that would be important if we could get a government in Iran that was respectful of the human rights of its people, that was more cooperative internationally. That would be a wonderful outcome. That's not, of course, in the United States' control. That's ultimately up to the Iranian people.
Regimskifte vore bra, men det är utom USA:s kontroll, säger Matthew Kronig. Med USA:s misslyckade krig i Irak och Afghanistan i minne, liksom kaoset efter störtandet av Libyens diktator Gaddafi, finns det idag många bedömare som varnar för att president Trump kan vara på väg att dra in USA i något som man sen måste ta ansvar för. Enligt principen, den som har sönder något måste betala för det. Men den risken avfärdar Matthew Kronig.
Well, first I'm doubtful that Iran is going to melt down into something like Libya. It is a wealthier country. It is a more cohesive society with tradition as a nation going back thousands of years.
Iran är ett mycket mer stabilt och välfungerande land än till exempel Libyen, säger Matthew Kronig. Och när det gäller ansvar så har Trump en annan linje.
But on the break it, you buy it, I think the Trump administration is rejecting that. And they think the break it, you buy it led to 20 years of failed military intervention in Iraq and Afghanistan. And that's not the way that President Trump likes to use force. He likes to use it in short, sharp, decisive ways and then end it.
Trump vill använda USA:s militära makt på ett annat sätt. Snabbt, skarpt och sen är det över. Något segdraget nationsbygge kommer inte bli tal om, tror Matthew Kronig.
So I think it's very unlikely that the United States is going to get drawn into a long, drawn out military nation building exercise inside Iran.
Men det här med hur långt USA bör gå i sina försök att nå regimskifte i Iran finns det olika åsikter om också inom det republikanska etablissemanget.
Hi, this is John Bolton.
Thank you so much for taking
Trumps säkerhetsrådgivare från förra mandatperioden, John Bolton, är en traditionell republikansk hök som också har argumenterat för en amerikansk attack mot Iran i decennier.
The regime has in its ideological DNA that it wants nuclear weapons and it wants to support terrorism in the region around the world.
Han beskriver ett aggressivt Iran som ett mycket farligt hot som måste bort.
So, you know, you can try and try and try, and after a while you realize you're not going to change regime behavior. And unless you're prepared to exist with the threat, the alternative is regime change.
Och precis innan vår intervju har det kommit nyheter om ytterligare slag mot det iranska ledarskiktet.
Beginning with Operation Epic Fury.
A top Iranian official was killed overnight.
Yep, foreign correspondent Trey Yang knows the magnitude of this killing.
Top Iranian official Ali Larijani is dead.
Tidigare ayatollans högra hand Ali Larijani har dödats liksom Basij-milisens ledare. Och det här tror John Bolton kan leda till motsättningar och ytterligare en knuff mot kollaps för det iranska ledarskapet.
With his death, if that's accurate, and the loss of the commander of the besieging, there are more casualties inside top Iranian leadership, and that means more and more fragmentation within the regime that I think will help accelerate its collapse.
Regimskifte i Iran är ett måste, anser Bolton, som försökte få med sig Trump på det redan för flera år sedan. Hans egen karriär i Vita huset slutade i bråk med presidenten, och sedan dess har Bolton varit en av Trumps mest högljudda kritiker inom högern. Och inte oväntat så ger han Trumps ledarskap nu låga poäng.
Very poorly. You know, they did not make the case to the American people before the attack. I think it's a very compelling case why regime change is necessary. They didn't make the case to Congress. Same, it's a corollary mistake politically in the US not to have done that. Clearly they didn't prepare the allies.
Trump förankrade aldrig kriget, varken hos det amerikanska folket, i kongressen eller hos USAs allierade, säger Bolton. Och så missade han en sak till, enligt honom, att koordinera sig med den iranska oppositionen.
And maybe worst of all, there's very little evidence that Trump coordinated with the Iranian opposition, which will necessarily have a key role inside the country in completing regime change.
För John Bolton är hotet från den iranska regimen också personligt. 2022 avslöjade amerikanska myndigheter att revolutionsgardet planerat att mörda Bolton som hämnd för att USA i sin tur dödat en iransk toppmilitär i en drönarattack. Och han tror att Iran kommer att göra fler attentatsförsök i USA.
Well, I think they're certainly going to try and do that. I think part of their asymmetric response to what so far is a crushing military defeat will be to launch terrorist attacks in North America and Europe. I think that's near certain.
Och det här menar John Bolton är en risk som USA tar nu. Ett misslyckat försök att försvaga regimen kan göra dem ännu farligare.
That's why if you don't have the resolve to see it through, it's better not to launch a regime change effort at all. And I'm not sure Trump understood that. And he now faces political consequences here in the United States that indicate to me, as in so many other cases, he didn't think things through. He doesn't think strategically. He does. That's just not what he does.
Jag påminner John Bolton om att det amerikanska folket inte riktigt delar hans syn på nödvändigheten med ett krig mot Iran.
And Mr. Bolton, you are of course very invested in fighting the Iranian regime, but American voters maybe are not as interested in working for regime change, at least if it comes with a cost. How much of a political risk do you think Mr. Trump is taking?
Well, he's taking a big political risk in part because he's not demonstrating political leadership. That's what presidents have to do. You have to make the case why these hostilities are in America's national interest.
Det är Trumps ledarskap det är fel på, inte själva kriget. Så mycket väl borde gå att sälja in till väljarna, menar Bolton. Och när det gäller frågan om hur långt USA bör gå för att åstadkomma regimskifte så anser han att det finns mycket kvar att göra och många möjliga grupper att samarbeta med. Han nämner den del av militären som inte är kopplad till revolutionsgardet, men också delar av befolkningen som organiserat motstånd mot regimen i åratal.
And there clearly are some opposition factions are better organized than others. The Kurds, for example, in northwest Iran I think, are pretty well organized. Other ethnic groups, maybe not so much.
Han nämner specifikt kurderna, men också andra grupper.
Yeah, Kurds are estimated to be 10% of the population, 9 to 10 million people in northwest Iran. But there are other minority groups, Azeris, who may be 20 to 30% of the population, Baluchis, maybe 5% of the population in the south and southwest. There are Lurs, Arabs, other smaller ethnic groups.
USA borde använda sig av missnöjet som finns hos många av Irans minoriteter. Det kan vara en stor tillgång nu, menar John Bolton.
And that's a major factor that we should be exploiting.
Thank you so much, Mr. Bolton. I really appreciate that you took the time to do
fine.
This.
Okay, fine. No, it's happy to do it. Stay in touch.
Thanks for now. Bye.
Thank you very much.
Bye.
Bye-bye.
Ett splittrat republikanskt parti, en splittrad väljarkår och inflytelserika bedömare som, även om de ställer sig bakom Donald Trumps uttalade mål om att kriga fram ett regimskifte i Iran, kritiserar just hans sätt att göra det. President Trump själv har under krigets gång tagit allt mer avstånd från den vision han uttryckte den 28 februari. Den 17 juni, samma dag som USA och Iran undertecknar ett samförståndsavtal om en vapenvila, säger han tvärtom att han aldrig brytt sig om något regimskifte.
You talk about regime change. I never cared about regime change. It's never a part, but I guess you have regime change.
Men ett skifte har ändå skett, fortsätter Trump, och hävdar att USA och Israel dödat det första och det andra skiktet i den iranska regimen och att det överlevande tredje skiktet är mer resonabelt än de förra.
And we're dealing with people that I think are very rational people. And then they were nice to deal with. They were strong people, smart people. I think actually they're smarter than the first and second group.
Så vad var det egentligen som hände? Varför blev inte mordet på Ayatollah Khamenei den 28 februari 2026 det startskott för en ny era i Iran som så många hoppades på?
Att döda honom var ett avbräck för systemet, men det gör inte att systemet imploderar. Därför det är inte så den här statsapparaten är uppbyggd.
Så här sa historikern och Iran-analytikern Rouzbeh Parsi i konflikts första avsnitt om kriget.
Så det här är ett system som alla system som bygger på redundans. Det vill säga att alla kuggar måste kunna vara utbytbara. Det innebär inte att kvaliteten på nästa kugge är lika hög. Men det är inte heller så att om man dödar 20 av de högsta i Iran så kommer alla andra springa runt som rådvilla kycklingar.
Och nu i slutet av juni är han tillbaka för att se tillbaks på sina egna förutsägelser.
Okej. Välkommen tillbaka till konfliktstudion.
Tack så mycket.
4 månader.
Det första, att USA och Israels plan skulle misslyckas. Vad var det som gjorde dig så säker?
Ja, så det första man måste säga att det här är inte raketforskning. Det finns ett skäl till varför amerikanska presidenter sedan Bush den yngre hotat Iran med våld och krig, men alltid avstått. Därför att när de sätter sig ner och tittar på plus- och minussidorna så är det mesta minus, och det som är på plussidan är väldigt osäkert att det kan inträffa. Så att du kan vara säker på allt som kan gå dåligt i princip, men att något skulle gå bra, det är verkligen mer en from förhoppning. Och då avstår alla fram till Donald Trump. Så att i det avseendet så var det ju relativt förutsägbart. Det som har varit oförutsägbart, det är ju hur långt ner Donald Trump vill ju gräva ner sig i det här hålet innan även han tycker att nu får det räcka.
Hur mycket tror du att Trump och folket runt honom faktiskt trodde på ett regimskifte i Iran?
Ja, det är en mycket bra fråga, och det har kommit lite olika sorters strategiska läckor till New York Times och andra. Där man kan säga kanske att det finns liksom två tolkningar, åtminstone två läger. Och det ena är att de genuint tror på det, därför att det är också en del av den amerikanska myten om sig själva. Att vi sprider demokrati, vi är det här ljuset på kullen som alla söker sig till och så vidare. Så, och den finns, och den underblåstes av Netanyahu och hans briefings. Så mycket vet vi. Men sen finns det också de som tror jag ser det där mer som en grej vi måste göra för journalisterna och för att kunna preppa vår egen befolkning till varför det här kriget ändå är värt besväret.
Och i den här kampen om narrativet har det funnits en grupp som visat sig mer än villiga att sprida bilden av att friheten är nära, säger Rose Beparsi. Den iranska diasporan och kanske i synnerhet bland dem en växande och allt mer tongivande grupp som stödjer en kunglig återkomst till Iran i form av kronprinsen i exil, Reza Pahlavi.
Du har en diaspora som törstar efter förändring i Iran. Det gör också en stor del av befolkningen i Iran. Men det är en diaspora som hittills har visat sig vara strukturellt synnerligen inkapabel till att organisera en egen opposition som kan påverka så att säga, läget i Iran. Och det gör då att de tyr sig desto mer och med allt större desperation till de här västliga makterna som på något vis ska gå in och fixa det åt dem. Och då finns det ju ingen, jag menar, man kan vända sig till EU och be dem sanktionera någon, men det är också så långt som EU kan tänkas gå. Medan en amerikansk president, i en tradition av presidenter som hotat Iran med våld och allt möjligt, såklart är det ultimata priset. Det vill säga att om vi kan få honom på vår sida, då kanske vi faktiskt kan få till någonting som förändrar läget radikalt i Iran. Så deras sociala medienärvaro etc. har ju så att säga byggt upp det här.
Men det var då. Den 17 juni, nästan 4 månader efter krigsutbrottet, skrivs så ett samförståndsavtal under av USA och Iran.
We're going to head to our questions about the US and Iran reaching a deal to extend the ceasefire and reopen the Strait of Hormuz. Our Brit Clement is on the ground.
Ett dokument med 14 punkter som enligt de allra flesta bedömarna innebär rejäla eftergifter till Iran.
That Trump's Iran deal gives the Islamic Republic big wins up front. America gets nothing. That is the sense you're hearing reverberating across the political spectrum, like I said, even among many Republicans.
Avtalet som löper över 60 dagar innebär bland annat att de amerikanska sanktionerna mot iransk olja pausas och att miljontals dollar i frusna tillgångar görs tillgänglig för den iranska staten. I gengäld lovar Iran att öppna det omstridda Hormuzsundet för trafik och förbinder sig återigen att inte anskaffa kärnvapen. Ändå vill inte Rose Beparsi gå så långt som att säga att Iran har vunnit förhandlingarna.
Jag tror att alla vann på att det har blivit en process och alla kommer att vinna om den här processen får löpa hela vägen ut.
De tuffaste förhandlingarna ligger fortfarande framför dem, säger Rose Beparsi. Och för Irans del kommer tonvikten sannolikt att ligga på att få till permanent lyfta sanktioner, tror han.
Kan du inte lyfta sanktioner, då får vi bara dispens som Obama. Vi har vunnit mer i det här kriget, så att det köper vi inte. Liksom. Sen finns det de i Iran som tror att de kommer få komma undan med vad som helst för att de, citat, vann kriget. Men det kommer inte ske, det kommer liksom inte funka på det viset.
För enligt Rose Beparsi är det en stärkt och ganska järv iransk regim som nu tar plats vid förhandlingsbordet i Schweiz. Vi hörde tidigare USAs president Donald Trump som nu hävdar att de amerikanska och israeliska attackerna städat undan de mest radikala och våldsamma fraktionerna inom det iranska ledarskiktet. Något som nu banat väg för en yngre och mer samarbetsvillig och västtillvänd generation att ta över. Men Rose Beparsi, han säger att det är precis tvärtom.
Det paradoxala här det är ju också att eftersom det här är en militärledning som också är inblandad i politiken så kan man säga att de som har dödats främst har varit några av de som varit stoppklossarna för en mer konfrontativ politik med framförallt Israel.
Just breaking into that story to announce that the Iranian state TV have now confirmed that Ali Larijani has been killed. The government issued a statement saying Ali Larijani, the secretary of the Supreme National...
Som Ali Larijani till exempel, som var chefsförhandlare för kärnteknikprogrammet, varit talman i parlamentet, etc. etc. kommer från en religiös familj som varit väldigt viktig i alla avseenden. Och som hade varit precis den typen som Trump hade velat förhandla med, vilket är skälet till varför israelerna dödade honom när de kom så långt.
Well, he was the calm and the pragmatic face, if you like, of the Iranian establishment. He was very much at the heart of negotiations.
Ali Larijani, säger Rospe Parsi, representerade en generation som präglades av revolutionens ideologiska arv, men också av erfarenhet av diplomati och förhandlingar med väst. När en yngre generation militära ledare nu kliver fram är den formad av krig snarare än revolution. Den har större tilltro till militär styrka och betydligt mindre tro på kompromisser med USA, säger han.
Så den generation som tagit över är mycket radikalare, både politiskt men framförallt militärt. De har ett helt annat självförtroende för vad de kan åstadkomma militärt, både mot USA och mot Israel. Så att i det avseendet så har ju så att säga Israel och amerikanerna hjälpt till att få den här larven att ömsa skinn ytterligare en gång, så att säga, metamorfos. Och nu får vi en mycket vassare fjäril, om du så vill, mycket giftigare fjäril som kommer ut ur den här kokongen. Än den de hade tänkt sig. För de tänkte sig att när de dödade de här människorna så skulle alla andra bli rådvilla. Det har de ju inte blivit. Utan de har ju snarare blivit mycket, mycket mer fokuserade på vad de vill. Och nu har de en mycket kortare befälskedja. Khamenei, den äldre som var stoppklossen och var väldigt försiktig, är död. Hans son finns där, men ingen vet riktigt hur mycket han faktiskt hjälper till att besluta om någonting. Utan vad du har istället är de här väldigt seniora personerna och en yngre generation.
Ja, vad hände egentligen med Ayatollans son, Mujtaba Khamenei? Sedan han formellt utnämndes till landets högste ledare i mars har han inte setts till.
Varför hörs och syns han inte?
Ja, jag kan bara gissa. Jag kan säga att det finns två goda skäl till det. Det ena är att Israel kommer försöka döda honom om de vet vad han är. Och det andra är att han troligtvis är svårt skadad från attacken där hans far dödades. Jag tror hans mor dödades. Diverse andra familjemedlemmar dödades. Så att det är väl två goda skäl för att hålla sig undan helt enkelt.
Juni 2026. Det är kväll i det hippa kvarteret Iran Shahr i Teheran. Caféerna och restaurangerna är öppna. Gatulyktorna kastar ett varmt sken över en grupp gitarrkillar som jammar framför en spontant samlad publik. Och i förgrunden av det här klippet som publicerats på Instagram syns en tjej med punkigt rött hår och hårspännen i form av stjärnor över den korta luggen. Konfliktsreporter Babak Perham, varför blev du förvånad av att se det här klippet?
Ja, jag blev väldigt förvånad för att jag har varit på samma gata tidigare i samma ålder som de man ser på den här videon. Och då var det raka motsatsen. Tjejerna i min ålder hade inte vågat gå ut utan slöja och i sådana här kläder. Moralpolisen fanns i varje hörn. Och att höra västerländsk musik på det här sättet i det offentliga rummet var helt otänkbart. Du riskerade böter eller fängelse eller att polisen konfiskerade dina instrument om du spelade på det här sättet.
Mm. Och i den här videon ser man ju till och med en polisbil som kör förbi och som inte gör någonting.
Ja, men det jag undrar över när jag ser det här är att om det är propaganda, om det här är ett sätt för regimen att sprida en bild av ett friare Iran. Får jag nås också av exempel på motsatsen? Till exempel så dömdes en sångerska i helgen. Hon heter Parastu Ahmadi. Och hon hade organiserat en hemlig konsert där hon utan slöja sjöng kända persiska låtar. Och för enligt lagen så får fortfarande inte en kvinna sjunga ensam i offentligheten utan en man vid sin sida. Och hon dömdes till 74 piskrapp.
Men vad säger de som du har pratat med om det här då? Har det blivit friare i landet?
Alla jag har pratat med säger att de sociala reglerna inte tillämpas lika hårt nu som förut. 25-åriga Shadi berättar att hon inte har burit slöja på ett år och säger att många gör som hon. Även 35-åriga Nushin säger att trots att inga lagar har förändrats så verkar folk inte riktigt bry sig.
بکنم تنها دستاورد خوبی که این اوضاع داشت همینیه که مردم یه ذره.
Hon säger att kanske det enda positiv som har kommit av det här kriget är att folk har lite mer frihet att välja vad de ska ha på sig. Och som kvinna känner hon sig att ha lite mer valfrihet i hur hon ska klä sig och hur hon ska bete sig.
من خود من به عنوان دختری که توی این اجتماع زندگی میکنم یه کوچولو توی ظاهرم آزادی عمل بیشتری دارم.
Jag lyfter frågan till historikern Rose Beparsi. Alltså, finns det några tecken på att regimen som överlevde släppt på en del av den sociala kontroll som präglat landet i ett halvt sekel? Och i så fall, varför?
Ja, alltså det där började redan efter kvinnalivfrihet och de protesterna som ägde rum där 2022. Och framförallt efter kriget förra året. Och det här har ju lite grann att göra med att den islamiska republiken har liksom en del principer som den har hakat upp sig på och framförallt den internt inte klarar av att göra upp med. Det är alltså inte så att det inte finns några i den politiska som inte fattar att det här med slöjtvång är rätt korkat. Men andra har liksom bestämt sig att det här är kullen vi måste dö på för det finns andra kullar de kommer ta genast om vi ger upp den här kullen. Men vad som har hänt är att den här pragmatiska ådran som också finns där som gjort att de har överlevt i 50 år, för hade de varit så där fyrkantiga hela tiden så hade de inte överlevt i 50 år. Det gör då att de ibland släpper ifrån sig en del av de här sakerna.
Men, säger Rose Beparsi, det finns en viktig sak att komma ihåg här. Lagarna har inte förändrats på riktigt. Det som förändrats är praxis, hur väl de följs. Och det är en lättnad som när som helst kan rullas tillbaka, säger han.
Vi får se om de här de facto pragmatiska kompromisserna kommer att permanentas. Antingen genom förändring av lagstiftning, mer osannolikt, eller att man på något vis signalerar att det här är inte någonting vi tänker bråka om överhuvudtaget. Men de kommer fortsätta att utöva politisk repression mot personer och tillstymmelse till organisationer som kan hota deras maktmonopol.
Och så finns det ytterligare en aspekt, säger Rose Beparsi. I ett allt mer pressat ekonomiskt läge finns det goda skäl för regimen att inte sätta ytterligare press på befolkningen.
En del av problemet för den här staten har ju varit att dess svaghet gentemot israelerna framförallt och deras liksom förmåga att verka i Iran har att göra med att den här regimen inte är populär. Alltså de har inte så mycket stöd så att, och ekonomin ser ut som den gör. Så att, men om någon kommer och pratar persiska och säger du kan få $100 cash, riktiga dollar, om du tar din skåpbil dit bort och ställer den och ställer ingen fråga, så kommer du hitta folk som är villiga att göra det. Så att deras problem är att de kan inte ha tvåfrontskrig. De kan inte ha ett krig mot sin egen befolkning och mot de här yttre fienderna.
Så vad kan egentligen den iranska befolkningen lita på i det här läget? Babak, vad säger de som du har pratat med?
Att det här är en ganska billig eftergift för regimen, att så länge konsten inte är politisk och inte skadar makten utan bara handlar om ytliga friheter så har de inga problem med det just nu. Men ingen jag har pratat med tror att det här är någon långsiktig
förbättring.
30-årige Amir till exempel säger att från hans horisont har ingenting förbättrats. Samma människor har makten, systemet sitter kvar och kriget har slagit ekonomin i spillor och gjort allt värre. Amir, som har gett upp planerna på att gifta sig med sin fästmö, säger att han inte ser något hopp om att det ska bli bättre. Och som 25-åriga Shadi sa, vad spelar det för roll att jag får ha på mig vad jag vill om jag inte har råd att ens köpa en kopp te med mina vänner på ett kafé?
پوله که آدم باید توی جیبش باشه.
Med det är konflikt slut. Glöm inte att hjärtmarkera i Sveriges Radio-appen så missar du inga avsnitt. Producent för det här avsnittet Anja Salberg, reporter Babak Perham, tekniker Viktor Bortas Rydberg och jag heter Fanny Hedenmo. Vi tar nu ett sommaruppehåll men är tillbaka med nya avsnitt i augusti.